Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vi säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Toto-svenskans Team of the Week. Det är ju så att den tredje omgången är färdigspelad. Kristoffer Svaneman har tagit Marcus Tappers plats och jag och Josip ska tillsammans framföra det som är hela redaktionens omgångens lag.
Alltså det finns inget finare än när det brinner till måndag kväll så här 65-70 minuten i de sista matcherna och sen börjar det slängas namn något så in i helvete. Mm. Och Kalle Nilsson som också sitter i den här gruppen är bara så här: hör av er om det är något.
Loggade ut bara ifrån de här diskussionerna. Ja. Men än så länge det svåraste Team of the Week.
Faktiskt. Och inte i termer av att det var något överflöd av bra spelare utan nej, snarare tvärtom.
Vi hade ju många platser i laget som var up for grabs efter lördag söndag.
Mm.
Alltså där var det ju nästan, vi var ju liksom inne och bollade namn som Röjkjär och Abdihakin Ali. Att så här, ja, alltså får vi samma kvalitet på måndagsmatcherna, då har vi det kämpigt alltså.
Då har vi det riktigt jobbigt. Men det var framförallt Bayern och Malmö som redde ut till slut.
Ja, vi fick ju lite, alltså det var ju verkligen en omgång med två ansikten. Ett helgansikte och ett måndagsansikte. För kvaliteten på matcherna gick ju upp på det grövsta under måndagen. Dessutom så bjöds det ju på fler än ett snyggt mål.
Exakt.
Under måndagen. Helgen var det ju någon form av tävling i vem som kan göra fulast mål.
Och vem som kan vara sämst.
Ja, exakt. Alltså, det var ganska dåliga matcher mellan dåliga lag ja, under helgen. Dennis Hymmets mål är ju någonstans ett undantag som bekräftade regeln. Men det var tavlor hit och självmål dit. Och många som liksom skulle aspirera på Jonas Dahlqvist Trophy här i slutet av säsongen. Så att, lite glädjande ändå att vi fick en bra och rolig måndag där man liksom körde slalom mellan matcherna som spelades ju.
Verkligen. Och det var slalom i uttagningarna också, ska sägas.
Ja, det ska det verkligen sägas. Vi kan väl börja i målvaktsämnen såklart. Mm. Vi kommer den här veckan att ställa upp laget i en 4-2-3-1-uppställning.
Mm.
En av mina favorituppställningar, formationsmässigt. Och i mål fortsätter vi med Halmstad bollklubb.
Jajamän.
Inte Tim Rönning, för han var ju borta igen. Mm. Han verkar än så länge ha en jävla grej att spela hemma, men inte borta.
Han var fint.
Ja, alltså det finns någonting i det. Men Tim Erlandsson är det ju som tar tröjan.
Det gör han.
Och fullt välförtjänt ju.
Med den äran, absolut. Och står ju för många kvalificerade räddningar mot Västerås. Och det bombardemanget som var väl i andra halvlek framförallt. När Halmstad knappt lämnar det egna straffområdet. Och det är nickar och det är inspel och det är block. Och det är straffar som går i ribban. Och det är bollar som diskuteras fortfarande om de var över linjen eller inte. Men Erlandsson överlag över 90 minuter, och det är, jag tror det är en frilägesräddning i första när han kommer ut bra. Straffen, visst han är borta, men det går fortfarande i ribban, och sen så, han är med, han är på tårna hela tiden.
Och sen så här, alltså straffen som Jabir bankar i ribban. Det är klart att det är lite för snällt kanske att skriva den på Erlandssons pluskonto. Men jag vill också påstå att när det blir en straff, då är det en mot en. Det är ett psykologiskt spel som ska vinnas. Liksom, psykar man ut en motståndarskytt så till den grad att han skjuter en 3 meter över. Han kanske skjuter en 3 meter över för att han känner att fan, mot den här målvakten, jag måste skjuta i taket för att jag vet inte riktigt vart han går. Och sådär. Mm. Så att, det går ju ändå att konstatera att Erlandsson vinner head-to-head-matchen ju. Även om han inte per se räddar straffen.
Jag hör vad du säger. Och det har väl att göra med att han gör en bra match fram till det också. Det har ju satt sig hos Västerås-spelarna att här är någon som har koll på läget. Sen är ju Jabirs tillslag på den straffen. Vi såg ju igår Ante Budimir, landsman till mig, som kanske står för årtusendets sämsta straff i den 98:e minuten för sitt Osasuna.
Han fick ju stroke.
Ja, det kan man säga. Men Jabirs tillslag, alltså det är så orent och så liksom klumpigt, så att det är, man tittar så här, ja, men han liksom, det känns som att han blundar och drar iväg den lite grann. Men
påminner mig om kommunen AIK Bayern gick upp 2018 i guldmatch där under hösten och låg etta och tvåa. Ja. Goitom får straff tidigt och liksom träffar knölen på liggande boll. Det ska liksom inte gå.
Nej, precis.
Men jag gör ju något liknande här.
Det gör han, men i övrigt, jag har sett över 90 minuter, så Tim Erlandsson omgångens målvakt. Helt
ja, alltså av alla målvakter som håller nollan också. Det är säkert en del blåvita som vill ha in Elis, och det är säkert en del bajare som känner att så här, den där första halvleken i Elfsborg var bra, Dovin håller nollan. Men av alla målvakter som håller nollan, som någonstans är lite grann av en grundkriterie för att vara med, så är det Tim Erlandsson som får flest skott emot sig.
Exakt.
Så att han har 5 räddningar och dessutom då den där straffen där han vinner matchen i matchen mot Jabir. Så att 5 räddningar, det gjorde även Värnamos målvakt, men han släpper ju också in 4 bollar. Så det är svårt att plocka in den slipsen. I övrigt så, alltså av de som håller nollan, så är det också målvakter som har väl... Friedrich har ju 0 skott på sig i sin Malmö-debut.
Ja.
Du kan liksom inte komma in i omgångens lag som målvakt om du har räddat 0 skott.
Ja, han gick ut och tog närvaro helt
enkelt. Ja, exakt. Det var bara en prick i registret. Det brukar ju vara negativt, men här, i det här fallet positivt. Så att, för andra raka veckan, Halmstad bollklubb mellan stolparna.
Mm.
Vill bara påminna om att det här är också redaktionens lag.
Ja.
Så folk behöver inte komma i din och min mention.
Nej.
I totosvenskan så går det bra.
Det går bra.
Men i din och min skiter vi. Till höger då, så fortsätter vi med den blå Hallandsklubben. För nu är det dags för Dr. Phil.
Det är det.
Blir man matchvinnare, står för 3 målgester i firandet. Hur tjänar man det?
Det gör man. Vi argumenterade för att han skulle in redan förra veckan. Men
då fick det räcka med andra kanten.
Då var det Vinicius som fick den platsen. Phil återigen visar att så länge han håller sig skadefri och håller den nivån som vi är vana vid att se honom, så kommer han alltid vara aktuell för den här sortens spel. Och framförallt då när HBK vinner. Det kommer ju komma delar av säsongen och kanske till och med längre segment framåt sommaren eller till och med under hösten där. Det går betydligt mycket tyngre för Halmstad än vad det har gjort nu. Men samtidigt, om Erlandsson gjorde en monsterinsats, så gör ju Phil det lika mycket i termer av att han dels gör mål, men också hur bidragande, han är defensivt, han står rätt, han blockar, han skär av ytor, han gör livet jobbigt för Västerås-spelarna trots att de är en miljon, känns det som, i straffområdet. Så en ytterst välförtjänt plats även den här veckan.
Ja, och jag menar, alltså, det går säkert att argumentera för spelare som ja, men exempelvis Stryger Larsen igen. Men vi vill också, känner jag, att så här, det ska premieras att vara... Det är så jävla modernt att prata om offensiva ytterbackar. Att så här, det ska göras mål och assist och du ska äga din kant. Här ska man ju ha med sig att Phil ställs på jävla hård pröv. Är det någonting i VSK som har blivit hyllat inledningen, så har det ju varit liksom den vänstra sidan där Åslund utgår ifrån. Åslund som blir utbytt i matchen. Det finns också Max Larsson som ju förlängde, men som ju var på tapeten och större klubbar. AIK exempelvis var ju där och kikade lite grann i jakt på en svensk vänsterback. Där finns också Matteo Alinvi som jag har inlett den här säsongen väldigt bra och varit en av de bättre. Så att det är de tre spelarna som huserar på Filles kant och sett över 90 minuter. Den kanten kanske inte är tvärstängd, men han får två av tre utbytta. De håller nollan, han gör målet.
Ja.
Det är ett ganska bra case för att ta sig in i laget.
Svårt att argumentera emot faktiskt.
Mittbackarna då, där är det nästan ännu svårare att argumentera emot. För att vi kan väl ta egentligen båda i ett svep. För att just nu så är det väl Allsvenskans två överlägset bästa och mest dominanta försvarare i Marcus Danielsson och Derek Cornelius.
Det stämmer. Danielsson som i Djurgårdsled av vissa konton claimas vara topp 15 mittbackar i världen.
En liten skarv.
Det är såklart en skarv. Men lik förbannat. Det är, alltså, Djurgården är ett betydligt mycket sämre lag utan Marcus Danielsson i form. Och just att det är liksom... Om vi pratar om mittbackar som kan ha bra matcher eller bra omgångar i följd, så är ju Danielsson alltid, alltid, alltid stabil. Det är väldigt
alltså,
sällan...
Inte, i den här matchen mot Sirius, det är inte ett steg fel.
Nej, och han liksom, om man ska verkligen hårdra det, så Salech som har visat upp en otrolig form och som var en, eller som är fortfarande en av de mest uppskrivna spelarna, han har ju inte en chans.
Nej,
så han har inte en suck mot Marcus Danielsson.
Han får liksom ett läge i matchen, Salech. Och det är ju efter att Miro Tenjo dragit en jävla liksom, snedpassning. Mm. Där Salech bjuds på ett läge. Men i övrigt så tycker jag att Danielsson har Salech i sin ficka. Och då ska gudarna veta att Salech är inte lätt att ha i fickan.
Verkligen
att han är
inte.
Ju liksom 4 meter lång och 2 meter bred. Och liksom ett skithus som också kan spela fotboll.
Ja.
Och det är ju första gången han nollas. I den tredje omgången. Och det är när han ställs mot Danielsson.
Det stämmer bra. Sen är det ju Derek Cornelius i termer av att det är annat motstånd och ett mer dominant lag som Malmö FF är. Så är det likadant där, att där är inte en fot fel. Och det är ju, det är liksom, om man tittar på de 90 minuterna som spelas i Borås, så är det är 8 man uppe. Resten av laget uppe. Det är Pontus Jansson, det är Stryger Larsen och det är Derek Cornelius. Liksom. Okej. Okay. Stannar ni ovanför mittplan. Det är jättelugnt. Vi tar hand om det här. Och minsta lilla hot som skulle kunna komma från Värnamo-håll i den här matchen, den plockar ju Derek bort fullständigt. Även om han är 3 meter bakom, så hinner han fortfarande i kapp och förbi, stänger ner, bryter passningar, hittar ytor. Och det är ju, om Danielsson är en stabil, traditionell mittback på det sättet, att även om han har kvalitet med fötterna och kan hitta passningar i små och svåra ytor, så Derek har ju den förmågan gånger 2, gånger 3, att han kan driva själv, han kan följa med upp i anfall om det behövs, han kan hitta passningar ut på kant, han kan hitta dem i mitten och då med sitt grundstabila försvarsspel. Och det är väl, om man jämför med förra året, så är ju den här grundnivån är mycket högre. Att Derek hade ju någon förmåga att kanske 1 eller 2 gånger per match tajma lite fel, eller vara lite för het att gå in och försöka stötbryta eller någonting, men slipat bort det där, hittat samarbete med Pontus Jansson ännu bättre. Och då gör att det är aldrig egentligen riktigt farligt.
Nej, och jag menar, han är liksom lärt sig serien på ett sätt som också ger honom ett självförtroende att bara ta steg, alltså dominansmässigt.
Mm.
Att nu har han lärt sig, okej, okay, det är på den här nivån motståndet är, det är på den här nivån jag kan vara. Det kände förra året, alltså backar vi bandet 1 år, så var det ju en spelare som du är inne på. Det var, man såg att det fanns toppar. Men man såg också att så här, okay, du kanske är van vid lite annorlunda typ av fotboll och taktik och intensitet. Och han kom ju lite snett lite titt som tätt, kunde stötbryta bort sig. Nu är han ju en mästare på att värdera varje läge. Har ju till och med börjat ta steg offensivt, att våga bryta och också följa med. Även om Ponne är väl den som kanske gör det allra mest.
Mm.
Men sen är det ju ett jävla mål han gör. Alltså det är en kraftfull jävla nick.
Stångar in.
Ja, ah, alltså det pang säger det bara.
Ja, och vad är det? Malmö har väl, jag tror det är 9 mål på 8. Eller 8 på 7. Något sånt på hörnor.
Mm.
De här 3 första matcherna. Så att, eller,
sen är det ju ofta Ponne man skickar den mot. Men hej, Cornelius är målet.
Derek är där, Isak Kistelin är där, Botheim är där. Det är alltid någon. Och det här inlägget som Oliver Berg hittar honom på bort. Det är inget snack. Det är bara smack upp, aha okej, där är bollen. Och sen in på första stolpen bara.
Till vänster i backlinjen var ett av de absolut svåraste platserna att fylla den här omgången. Vi var lite inne på Niklas Hult efter 45 spelade minuter på Tele2. Sen styr han in bollen i eget nät. Elfsborg torskar 3-0 i baken. Då kan man liksom inte vara med.
Det går inte.
Från liksom lördag och söndag så var vi till en början sen. Nej. Sen kollade vi Malmö. Där var Bussanello. Men han får vara så jävla offensiv. Och då måste det också rendera poäng för att man ska vara så här. Okej, du ska in i laget. Och jag menar, på Hisingen, där fanns ju ingen försvarsspelare som ens var i närheten.
Det
var ingen som ville försvara i den matchen. Så där var det inte heller någon idé att plocka ut. Och då landade vi till slut i att Tronsen gör en bra jävla match för Blåvitt.
Äntligen.
Han behövde det.
Ja.
Och letar sig därmed in i laget.
Det gör han. Och det är ju en ångestmatch deluxe nere på Guldfågeln. Två lag i ganska stora bekymmer. Och Kalmar FF kanske nu efter den här matchen är de största av dem alla.
Ja, verkligen. Men, ligger ju sist.
Ligger sist. Men Tronsen i den matchen, lugn, liksom förhastar sig inte, stressar inte iväg någonting. Alltså så här, det kändes som att, om man bara tittar på Tronsen under de 90 minuterna, så är det som att han på något sätt vill hitta in i, vi pratade om att lunken är här i de vanliga avsnitten. Det är lite en serielungsmatch för Tronsen i och med att han får liksom sakta men säkert komma in skadefri, visat bra på träning, varit kraftigt ifrågasatt, har han det verkligen i sig fortfarande, var är formen, vad ska han bidra med, och det är väl just att få den här i en match med de förutsättningarna, få en ganska liksom smooth sailing som han får på den positionen, och dessutom förutom det defensiva arbetet var ett hot offensivt.
Ja, han har ju ett riktigt bra avslut. Han ska nog ha en assist i den här matchen också, ifall det inte hade varit för att lagkamrater sumpade. Sen tycker jag också att man ska värdera så här, vad pratade vi om inför den här matchen? Alltså vilka potentiella hot fanns i de båda lagen? Och där går det att argumentera för att Kalmars spetsigaste hot heter Trenskov. Trenskov ställdes på samma kant som Tronsen. Och där neutraliserar ju Tronsen Trenskov över 90 minuter. Mm. Kalmar har knappt en målchans förutom det där absolut sista ifrån Dino. Tittar man på vart Kalmar stundtals kom igenom, så var det ju inte på Tronsens kant. För där var det stängt. Så att jag menar, hållen nolla, släpper inte till en målchans, bidrar dessutom offensivt, ska nog ha en poäng. Det finns ett case som jag tycker är liksom tillräckligt i en omgång där konkurrensen var relativt svag på positionen.
Precis, men också att det är, som vi pratade om innan, ett glädjebesked för Blåvitt i största allmänhet. Att det behövs, att det, liksom, att det har varit en fråga kring defensiven och hur mycket den håller och vem som ska spela var, framförallt centralt. Men Tronsen visar att det finns mer kvar i gubben. Och det gör det på ett sätt som gör att han leder in i, eller att han kommer in i veckans lag.
Blåvitt behövde segern, Tronsen behövde insatsen. Insatsen gav en plats i Team of the Week.
Helt klart.
Det var backlinjen det. Vi går vidare till det centrala, lite mer sittande mittfältet då.
Mm.
Och där har vi två gubbar, den ena från Malmö, den andra från Blåvitt.
Mm.
Och i Malmö letar sig Sergio Peña in.
Såklart.
Dominant i den här matchen.
Fullständigt. Det var väl statistik igår jag läste, jag tror det var Gazetten som skrev. Av 109 passningar så når 105 rätt adress från Peña.
Det är rätt sjukt att en spelare sitter på över 100 passningar.
Ja, han missar alltså 4 och av långpassningar så sitter 9 av 10.
Det är rätt bra.
Ja, det var ju debatt kring när vi pratade om vem är stjärnan i de här specialavsnitten. Och Peña, när han vill på den här nivån så är han fullständigt överlägsen.
Ja, har han vaknat på rätt sida och är sugen på att spela fotboll?
Ja.
Då är han bäst i serien på sin position, rätt överlägset.
Överlägset, och den högsta höjden han har och den kvaliteten som finns i framförallt då att hitta, att få svåra saker och se ganska enkla ut, finns det ingen som matchar honom. Nej. Och i den här liksom, Värnamos in i mitt fält kommer ju, de hinner aldrig fram till honom. För att han är redan, liksom, när de går upp i press så är bollen redan borta. Och då sitter den med kvalitet. Ja, det är väl den monsterpassningen. Han liksom vristar iväg en passning in i straffområdet. Kottov och liksom nicka bakåt. Och Thelin får ett jätteläge. Men beslutsfattandet sitter inte där i den situationen. Men i övrigt, han gör precis vad han vill i den här matchen. Han kontrollerar det mittfältet fullständigt. Han gör det med Oliver Berg i första halvlek. Han gör det med Otto Rosengren och Kenan Buzolagic i andra när de får byta av. Och visar att fan, det är rätt roligt för Sergio Peña att spela fotboll nu, och då ska man veta också hur det såg ut för inte allt för länge sedan.
Ja, och dessutom så tycker jag att en imponerande grej är det du nämner i att så här, vi har ju ofta sett innermittfält, alltså starka innermittfält har ju ofta varit när det är så här, det är de ordinarie gubbarna på plats. Vi har ju, alltså jag kan bara ta ur ett AIK-perspektiv, så är det ju en stor diskussion just nu att vem ska spela bredvid Anton Saletros för att göra Anton Saletros så bra som möjligt. Peña är ju känslan, och det har vi ju i historiken, att kvitta lite vem du sätter bredvid honom. Han är så här, okej, ja, nu är Otto. Okej, då får jag ställa om mitt spel så att Otto blir bra.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler, och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna. Och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan... Ja, men det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i Allsvenskan, som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i eran podd för några veckor sedan. Det var ju en psykolog med. Lyfta någonting
exakt.
Kring det här.
Ja, men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
Vi har fått den stora äran att göra det roliga samarbetet återigen med MQ, som vi kallar för Utvalt av Toto. Jag vill, innan vi pratar lite om kollektionen, också slå ett slag för alla deras tjänster. Skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper, second hand och så vidare. MQ är verkligen en helhetsbutik. Där hittar man allt. Jag tänker på sneakers tvätten nu inför våren. Gå dit med era favoritsneakers, se till att få dem skinande rena innan ni går ut på de sopor. toppade gatorna. Men Spången, jag vill höra lite om vårkollektionen. Desert Sunset kallas den för.
Ja, men det är ju en tidlös, klassisk, elegant kollektion vill jag hävda. Där linne är en stor del av det. Men inte bara linne för de som inte riktigt gillar det. Det finns mycket schyssta jeans. Det är...
Vem gillar inte linne?
Ja, jag vet inte, men det finns några där ute som...
Har ni inte linneskjorta? Spring till en MQ-butik eller MQ.se.
Men dessutom, en liten detalj som jag vill slå ett litet slag för. Solbrillorna på MQ. Riktigt schyssta, prisvärda, eleganta, men känns lyxiga. Det är någonting man borde kolla på.
Fången har två par.
Ja, jag vet Thomas, jag vet.
Jag vet redan om det, men det kanske inte alla som lyssnar på det här gör det. Du har dina Dante-shirt som du gillar i massa olika färger. Men hörni, hitta ett par favoritjeans, hitta en favoritskjorta. Tidlösa plagg som lever länge i garderoben står ju MQ för. Också i den nya vårkollektionen Dante Shirt. Finns det någon kod?
Ja, det gör ju det. Toto 20, det vet ni vid det här laget, ger 20% rabatt på egna varumärken för damer och herrar. Gäller mellan 22 april till den 5 maj vid köp över 500 spänn. Både online och butik. Men en liten extra krydda i det här, Thomas. Mm-hmm. Vi har en tävling.
Det är kul. Det är alltid kul med tävling.
Ja, men det är det. Så tre av er kära lyssnare har chans att vinna ett presentkort på MQ. Vi snackar 1500 spänn, 1000 spänn och 500 spänn. För att ha chansen att vinna så gå in på vår senaste bild här på Toto Svenskas Instagram och kommentera varför just du ska få chansen att vinna ett presentkort.
Och när ni gjort det, spring till en MQ-butik. Eller så går ni in på mq.se för koden gäller både butik och online. Och se till att shoppa vårens favoriter. Era favoriter. Ta inspiration av utvalt av Toto. Våra favoriter. Så lovar vi att ingen kommer bli missnöjd.
Stort tack MQ.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning. Men framförallt krydder tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Jag gör andra bättre. Och liksom om det är Oliver Berg, ja, då spelar Penja på ett annorlunda sätt för att han vet att okej, Oliver Berg vill ha bollen i den ytan och på det sättet, då löser jag det. Mm. Otto vill ha den lite mer så, då löser jag det. Och,
är det Nanasi centralt eller på kanten? Ja, är det Lasse Berg Jonsson bakom mig? Det spelar ingen roll,
utan jag kommer ändå vara dominant på mitt sätt. Så att han är given och jag tycker också att spelaren bredvid ska ha en jävla shoutout för att jag tycker att han är bäst på plan i matchen mellan Kalmar och Blåvitt och det är pynt.
Ja.
Som verkligen visade att, alltså lite tystade munnar när folk garvade lite grann åt att Blåvitt lånar in en gubbe som knappt fått spela i sin klubb i Danmark och man tänkte lite så här, vad fan är det här för jävla paniklösning de pysslar med. Men här blir man ju extremt förvånad om inte Blåvitt köper loss honom i sommar.
Vad det nu skulle kosta. Det finns en risk att det blir ganska dyrt.
Ja, det,
vad man har förstått.
Det finns det ju eventuellt. Men det får man ju bara lösa. För att han är ju jättebra.
Vital.
Ja.
Alltså direkt avgörande för... Alltså, Blåvitt har ju saknat under ganska lång tid ett defensivt ankare på det sättet. Men som
ja, men bolltrygg. Ja. Som sen när motståndarna sätter press så har det ju inte varit... Då har man ju behövt spela över sitt eget mittfält. För att det har... All respekt till... Sebban Eriksson och Kalén och liksom
Gurra Svensson och han spelar
Gurra Svensson och vad heter han, Tordarsson och de här gubbarna. Men det är ju hårt arbetande liksom box till box maskiner eller sittande bollvinnare. Mm. Men det är också spelare som felvända med bollen vid fötterna på egen plan halva när motståndarna sätter press och lite panik.
Mm.
Här har ju Blåvitt äntligen fått in en gubbe som är så här, vet ni vad, backlinjen, jag kommer ner. ge mig bollen så hjälper jag er och vi kan, han är ju anledningen till att Blåvitt dominerar matchen.
Mm, och det, när jag säger defensivt ankare så menar jag inte liksom att det är en sittande mittfältare i positionens bemärkelse, att han städar. Nej, utan nej. Det här är defensivt ankare som bidrar med stabilitet.
Ja.
Att de folk runt omkring, precis som med Peña, att de kan slappna av för att de vet att här är någon som vet vad den håller på med. Och i Kalmar-matchen är också så här, han neutraliserar ganska enkelt Kalmars innermittfält och får ju Hallberg och hamna efter och feltajma tacklingar och allt möjligt. Så att han hittar ju väldigt rätt in i den rollen där. Och sen är det då i liksom Blåvitts kollektiva spel som har varit ganska svajigt, får man ändå säga. De låg ju där de låg och ligger där de ligger av en anledning. Men att en pynt på humör kan lösa upp väldigt många knutar för Blåvitt utan att de egentligen tänker på det. Att det blir ett mer flytande, naturligt spel. Att Tordarsson får koncentrera sig på sitt, att backlinjen får göra sin grej. Då kan han styra och ställa lite där, hitta ut på kant eller hitta i mitten. Så absolut, om Sergio Peña var välförtjänt så är ju pynt inte långt ifrån.
Nej, alltså jag tycker att de två är klockrena val i den här veckans Team of the Week. Sen blev det ju, det hände grejer i slutet av måndagsmatcherna som gjorde, det var ju här du var inne på att det smattrade i gruppen. För ja. Vilka ska in och vilka ska ut. Och Thomas Santos var där och nämndes, men lyckas till slut inte ta en plats i veckans lag. Och detta på grund av att en del andra offensiva spelare, de här tre kvartsspelarna, gör det ju bättre rent poängmässigt. För att ska du in här, alltså det krävs att det levereras också. Och börjar vi från höger så har vi satt dit Julius Lindberg.
Mm.
Han gör ju 1+1 i matchen mot BP. Vi var ju också inne på Lajoni. För att Lajoni går kanske att hävda liksom snyggare poäng i matchen. Men Julius Lindberg är den som avgör.
Yep.
Det väger faktiskt in att så här, det är han som ser till att det blir 4-3 i matchen. Och det är också lite, det ska man ha med sig, så kan det ju funka i Team of the Week. Vi kan jobba lite retroaktivt också.
Mm.
Alltså smäller man in den påsen man gör på Tele2, liksom, vi har det i bakhuvudet lite grann. Liksom.
Bonus.
Målfirandet, ett liten bonus. Och jag menar, 1+1 är 1+1.
Mm.
Det är bättre än 0+1 som Thomas Santos gjorde.
Mm.
Det förstår ju alla matematiker där ute.
Det är många.
Så att, ja, och de finns ju. Så att ja. Julius Lindberg letar sig ju, eller så här, gnuggar sig in i det här laget tack vare sin 1+1 mot BP.
Mm, och Häcken behöver ju också få igång Lindberg. Nu kommer ju Inosa visserligen in. De har ju liksom fasat in honom och han kommer in. Han gör mål direkt och ser bra ut. Men just Lindberg, att han över liksom att han börjar från start och Häcken som svajar ganska mycket defensivt, att Lindberg får den rollen, det förtroendet och framförallt att han gör eller står för den produktionen han gör, kommer ju också vara viktigt för Häcken framöver också, att även om det inte klaffar 100% defensivt så vet man att han behöver ett läge, kanske ett halvt, om allting står rätt, och så sitter den där plötsligt.
Ja, det är ju ett distinkt segermål han drar till med. Alltså det är ju klass i det avslutet. Så att det, och med en assist på det så tycker jag att så här, det är svårt att argumentera emot. Nu vet jag att Lajoni också gör 1+1. Men då väger ju det matchavgörande målet tyngre än liksom mål nummer 4 i matchen av 7 totalt. Så att Julius letar sig in och lika självklar blir ju till slut också Nahir Besara. Som tar den centrala positionen på det offensiva mittfältet.
Ja.
Att så pass avgörande. Bayern vinner ju inte den här matchen utan Nahir Besara.
Nej, som alltid.
Ja, alltså, verkligen som alltid. Ja. Återigen, både mål och assist ifrån Nahir, som ju är så fundamental en spelare kan vara för ett lag i Allsvenskan. Nästan, va?
Absolut. Och vi pratar om andra spelare, att de är vitala. Jag har svårt att se, eller svårt att föreställa mig framförallt hur Hammarby skulle se ut utan Nahir Besara på planen. Det är så pass viktig är han.
Ja, jag menar, Bayern är ju dåliga i första halvlek.
Bedrövliga. Det är, alltså, för
blir utbuade.
För mig är det ett under att Elfsborg inte lyckas kapitalisera på det under första 45. Att de ytorna som finns och de som bjuds, att man inte förvaltar dem bättre. Och är det något lag som ska göra det så är det ju traditionellt sett Elfsborg. Och det lyckas de inte alls med. Nahir med just den här förmågan som vi har pratat om innan, att det kan se ganska anonymt ut rätt länge. Det kan vara sekvenser där han är helt ur spel eller inte lika delaktig som vi är vana vid att se honom från tidigare säsonger. Och sen så tittar man efter 90, ja, då står det ju 1+1.
Ja, alltså han kan ju inte lämna en plan utan att göra poäng.
Det går inte.
Det är omöjligt.
Och det leder ju oss över till nästa spelare, va?
Ja, för där det, alltså, vi borde bara ha en plats nu i laget som är vigd åt. Alltså vi får ju ta ut en tia till nästa vecka och fortsätta göra så tills den här jäveln är såld.
Ja.
Sebastian Anas är ju det är trött konstaterande, men han är ju för bra.
Mm,
det är ju tyvärr för bra.
Det är han, och det är tredje veckan i rad han är med i laget.
Ja. Och det är det jag menar, att så här, skriv dit han till omgång 11 eller vad fan det är.
Ja.
Och sen öppna fönstret och sen går han, och då kan vi börja tävla på lika villkor här. Att han är ju, alltså den formen han visar upp just nu, löjlig.
Det är, om vi hade kommentar överflöd i förra veckan, så är det väl nu bara liksom lägga sig platt för Nanasi och hans prestationer. Det är, han gör precis vad han känner för. Hela
ja,
tiden.
Och lite när han känner för det.
Ja.
Och jag menar, i den här matchen så det skulle ju, nu slutar ju han också på 1+1. Men det hade ju kunnat bli bra mycket mer än så.
Mm. Har ju ett bortdömt mål, tveksam offside. Ja. Har ju ett par bra lägen när han hittar andra spel också. Men också att han efter en ganska anonym, eller rätt sval första halvlek.
Mm.
Och där leder ju ändå Malmö med 2-0. Så kommer in och gör det han gör i andra halvlek och hittar rätt. Det är antingen om det är Taha eller om det är Botheim eller om det är Thelin eller vem det nu än är. Han hittar ju rätt hela tiden. Så ja, det är väl så nära vi kan komma en fast plats i det här laget. Sett till uttagning.
Alltså, herregud.
Det är första namnet som kritas ner varje gång.
Ja, alltså det är det ju.
Mm.
Och jag menar, det var ju, han var ju inte där när Lajoni och Julius hade gjort 1+1. Men då är det också 20 minuter kvar utav matchen.
Mm.
Och så när 90 spelade så, ja, då står ju Nanasi också på 1+1.
Ja.
Och är helt överlägsen. Så att, ja. Den går liksom inte att snacka bort, hur man än gör.
Nej.
Så att han är med. Och sen hittar väl också, sen hittar vi en debutant i Timo Duik, va? Mm. Längst fram.
Det gör
vi. I form av Erik Botheim.
Yes.
Det var dags.
Det var dags. Det var dags och han levererar ju, det får man ju säga.
Ja, jag vill både, han gör väl ett mål och två assist till och med, va?
Korrekt.
Så att, jag menar, 3 poäng i en match, gör ingen mer, då ska man ju in.
Ja,
alltså, 3 poäng är 3 poäng.
Första passningen direkt efter 6-7 minuter till Isak Kristelin. Bam, avslut på ett mellan benen på målvakten. Hittar ju också Nanasi. Alltså, vi pratar om det i studion efteråt, och det, jag tycker det var väl, alltså, jag förstår poängen, och sen så är det ju samtidigt, det ligger ganska mycket i det, att ett lag i självförtroende i fullständig balans, hade Malmö varit mer stressade och det hade gått sämre, så hade nog Botheim tagit det avslutet själv, trots att det är 4 man runt honom. Istället är det en enkel passning till Nanasi, pang, mål igen.
Ja, jag menar, jag tycker att det var kul, för att vi hade ju med Isak Kisetelin i vårt program här i förra veckan, och jag frågade honom om, alltså, dels lite raljant och lite på skoj och lite skämtsamt, men också med liksom allvar i frågan, att så här, det måste vara skönt för dig att få in Botheim som kan stå för väldigt, för det är ju tydligt nu att Botheim är ju löparen.
Mm.
Isak ska vara mer i boxen. 1-0 målet tycker jag är så jävla symboliskt för det. Att den löpningen Botheim tar, den hade ju Isak behövt ta ifall han var ensam.
Mm.
Och då finns det ingen att sätta in den i boxen på. Det där målet symboliserar ju exakt vad jag menade med frågan, att där går Botheim i djupet och Isak kan fokusera på att positionera sig in i boxen. Mm. Och så är det 2 passningar och så är bollen i nät. Från en ganska, till synes inledningsvis, ganska ofarlig yta.
Mm.
Så säger det bara pang. Och där har ju Malmö, tack vare Botheims frenesi och löpvilja och intensitet, har de ju fått ett så jävla mycket tydligare hot. Det har ju varit lite signum här under inledningen utav serien, framförallt matchen mot Peking, att så här, Malmö, vänta nu, de kontrar också.
Mm.
Och det gör de ju tack vare att det inte bara Isak Kisetelin där framme som går och springer. Mm. Utan han har ju en till jävel med sig, och han gör ju extremt mycket nytta, Botheim. Sen kan man, och det har ju du och jag diskuterat, och vi har diskuterat i programmen, att så här, han ser lite stolpig ut stundtals, och han är inte riktigt med när Malmö med Peña och Nanasi och Taha, och även Isak är ju mycket bättre i det tekniska, relationism och tiki-taka fotboll och sådär. Där kan ju Botheim ibland se, alltså i bollmottagning och sådär, han kan se lite stolpig
stabby,
ut.
Ja.
Men nu mot Värnamo, då mot Peking, så tycker jag att okej, nu börjar man se vad det är han ska göra här.
Nu ser man varför det kostade som det gjorde och varför man hämtade den här, den här gubben hamnar i Serie A.
Och han har ju egenskaper som övriga gubbar tycker jag kanske saknar lite grann. Alltså Isak har den egenskapen, men man vill inte att Isak ska vara på högerkanten, på vänsterkanten och springa och flänga och hålla på. Man vill ha Isak nära mål. Och Nanasi och Taha och de här, de är inte heller gubbarna som tar löpningar för att öppna upp åt andra och ta nyttiga löp och sådär. Det gör ju Botheim. Så att de får ju verkligen ett till vapen. Och kan han dessutom leverera poäng i den här takten. Nu säger jag inte att han ska göra 3 poäng per match. Det är kanske lite väl hög ribba. Men när han väl gör det. Alltså när motståndarna ger honom de ytorna. Då visar han ju också att säga, jag gör mål. Jag gör assist. Inga konstigheter.
Och sen hans mål där i slutet. Det är hörna, bortre stolpen, tom yta, pang upp i det här taket.
Det är en bra volley.
Det är en bra volley. Och det är också så här, eller när vi pratar om vad Botheim har bidragit med som Malmö har saknat. Han gör ju också, och det är väldigt tydligt, att han har gjort Isak väldigt mycket bättre samtidigt. Alltså, dels är det ju Isaks förtjänst själv att han har liksom så här, nu måste jag kapitalisera på alla positiva fördelar av den här konkurrenssituationen som uppstår. Men det är fortfarande att, även om du pratar om att man vill inte se Isak gå på kant eller dra isär löpningar. Han kan göra det också om synken med Botheim sitter. Att de varierar, att om det kommer ut en boll på kant, Isak är närmst. Då tar han den, Botheim går in i mitten och så får vi se vad vi kan hitta på därifrån. Så att de kompletterar varandra något oerhört och har gjort det väldigt, väldigt snabbt. Jag trodde att det skulle ta lite längre tid. Alternativt att man skulle välja den ena före den andra. Men så som det har sett ut hittills och så pass stabila de är i den synken så är det ju ofrånkomligt att det här kommer bli väldigt, väldigt jobbigt för väldigt många lag att ställa sig emot.
Där har ni det, hörni. Veckans Team of the Week ifrån Toto-svenskan. Erlandsson i mål, Phil till höger, Danielsson, Cornelius, Mittlås, Trondsen, vänsterback, Pynt och Peña på sittande mittfält, Julius Lindberg, Nahir Besara, Sebastian Nanasi på en offensiv trekvart och Erik Botheim allra längst fram. Inget dåligt lag ändå.
Nej, jag ska inte klaga. Många Malmö också, det glädjer mig.
Ja, alltså, vinner med 4-0. Hade kunnat vara 6. Hade kanske kunnat vara 7. Det bästa laget i omgången. Det är väl svårt att säga någonting annat än att det är välförtjänt.
Det får man ändå säga.
Hör ni in på våra sociala medier och kommentera ifall ni tycker att vi har fel. Det gissar jag att ni tycker på ett par positioner, för det brukar vara åsikter. Det är ju ett par lag som än så länge lyser med sin frånvaro i Team of the Week. Får du se ifall de letar sig in i nästa omgång. Det här är första lunk-elvan.
Exakt, lunk-elvan, men ändå jävligt stark elva.
Nej, ändå, det var till slut en jävligt stark elva. Men jag var nervös inför måndagen att vi inte ens skulle få ihop ett lag.
Nej, och det får väl se nu hur detta tas emot bland alla svartgula riddare i Solna. Det kan ju bli, det är väl helt AIK-fritt, va?
Helt AIK-fritt för tredje veckan i dag. Det har ju också att göra med att så här, vem
ska in?
Alltså, det räcker inte med att bara göra ett mål. Du behöver också vara bra. Mm. Alltså över 90 minuter. Det räcker inte med en bra halvlek. Utan det jag vet inte. Alltså, AIKs bästa spelare i den här matchen mot Mjällby som slutar 1-1 är Abdi Akinali. Var han bättre än Peña den här omgången?
Nej.
Var han bättre än Pynt?
Nej.
Då är
det, då är det tufft.
Då är det case, så att säga, closed. Ja. Det finns liksom ingenting. Och jag menar, Janis Pittas. Fint mål, men sen var det ju osynligt i 90.
Får man säga.
Och då är det svårt när Botheim är 1+2.
Ja.
Svagt case alltså.
Det går inte att skohorna in heller. Vi får se. Jag hoppas och tror att detta var sista veckan med Halmstad-representation. För nu är det fan nog.
Men du vet vad som vankas i omgång 4?
Nej.
Derby. Solna.
Just det. Hur kunde jag glömma det?
Då vet vi att det kanske börjar bli läge för de svartgula att leta sig in i Team of the Week.
Ja.
Kanske blir 11 stycken.
Ja, lånelaget.
11 gubbar. Bara in med hela jävla Henningbergs 11. Rätt in i Team of the Week. Ser du fram emot det?
Framåt, stolt ÖK. Ja.
Malmö möter Västerås hemma. Jag har en liten känsla av att det eventuellt kommer vara ljusblå representation i nästa veckas Team of the Week också.
Sebastian Nanasi, parentes 4, slutparentes.
Alltså, skriv in den direkt. Bara
det
där,
vi har den ut.
Och sen 10 svartgula.
Ja, så får det bli.
Ja, så får det bli. Hörrni, vi hörs imorgon igen. Då är det onsdag och vanligt avsnitt. Tills dess så kan ni roa er med att fäktas i våra sociala medier gällande veckans lag då. Tack för att ni lyssnar. Hej!
Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.